Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Det här är Stefan Johansson och ni lyssnar på Indiepodden.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all alone?
Gubbar,
mm.
Vi har Stefan Johansson med oss idag.
Ja, det är inte illa va?
Nej, inte så illa pinkat för en podd som har varit i 6 avsnitt ungefär.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Det är jätteroligt. Den enda svensken som har ägt ett IndyCar-team, kan man säga.
Ja, så är det. Och det krävs ju egentligen ingen större presentation av Stefan, så jag tycker vi kastar oss rakt in i den här listeners Q&A, kan man väl säga. För vi har ju lite samarbete den här veckan med IndyCar Sweden, Facebookgruppen IndyCar Sweden, där vi har haft en liten frågetråd där man kunde gått in och skriva sina frågor. Så vi har blandat dem från utvalda frågor därifrån med lite följdfrågor från oss själva och så. Så att, jag tycker vi fick ihop ett riktigt skönt snack med Stefan här. Mm. Så om inte ni har något att tillägga så tycker jag vi kastar oss rakt in i
Stefans famn.
Stefans famn, den är gosig den.
Ja.
Ja, vi kör. Men ja, välkommen till Indiepodden.
Tack så mycket.
Ja, och först vi tänkte i och med att vi fick nyheten om Rasmus här nu och Bilardi igår, och vi såg att det rullade ut en Husky Chocolate-bil här nu i morse. Det var ju fantastisk nyhet. Kan du bara snabbt inledningsvis bara berätta lite om turerna fram tills det här?
Ja, det har ju gått fram och tillbaka rätt mycket. Va? Jag med att som alltid med yngre för så är det ju finanserna som är svåra att få ihop liksom för att det ska funka helt enkelt. Va? Men vi lyckades i alla fall förhandla ett väldigt förmånligt avtal med Bilardi. Va? Han är keen som tusan på Rasmus. Va? Och det var i och för sig alla teamen, men han hade väl kanske bättre resurser att göra en bra deal åt oss än de andra teamen hade. Och jag har ju rätt bra förhållande med Bilardi sedan tidigare, för Felix Rosenqvist körde ju också för honom. Det var egentligen så hans indikarriär började också, kan man ju säga. När vi körde en halv säsong med Bilardi då, och sen fick vi en testkörning med Ganassi genom det, och sen liksom sen the rest is history, kan man säga. Så vi får hoppas vi kan repetera det med Rasmus.
Ja, det hoppas vi med.
Bra jobbat till dig också att vara runt omkring honom, herregud.
Det måste vara otroligt kul att vara inblandad i de här unga svenskarnas karriärer, kan jag tänka mig. Eller?
Ja, visst är det där, självklart. Det är jättekul. Det är ju när man på något vis kan liksom få dem att blomma lite grann, om man säger så. Så att, och liksom ta det stora klivet ut i världen, det är ju fantastiskt. Och speciellt om det lyckas då också, så är det ju ännu roligare. För det är ju... Det är ju tufft i alla avseenden i racing liksom, oavsett vad man tittar, va? Det är inte för de med svaga hjärtan, om man säger så, va?
Nej.
Så att, ja, men det är jätteskoj.
Vi har ju lite specialupplägg här. Vi har ju fått massa lyssnarfrågor, så att vi kontaktade ju IndyCar Sweden, den här stora Facebookgruppen, och frågade om de kunde starta en frågetråd inför detta, och intresset var ju jättestort.
Ja, jag såg det. Jag såg några av frågorna här.
Men det var jätteotroligt roligt att du är här, Stefan. Och vi tänkte att vi drar igång frågorna. Gregej, du har ju en fråga från...
Ja, precis. Vi pratade ju om en svensk förare alldeles nyss när vi pratade om Rasmus Lind. Men Fluk Jonsson frågar vem du tror det kommer gå bäst för, Marcus eller Felix i år?
Ja, det är ju... Det är ungefär så, hur långt det är ett rep, det är omöjligt att svara på liksom det. Det är det som är så kul framförallt med IndyCar också, att man vet ju aldrig egentligen vad resultaten ska bli. Det är ju så otroligt jämnt mellan både alla förare och alla teamen också. Så det gör ju att den som liksom får det rätt på dagen egentligen, det är ju de som får ett bra resultat helt enkelt. Det har ju strategi. Det är så otroligt många variabler som spelar in på resultatet i ett IndyCar-race som man jämför med F1 till exempel. För där vet man ju mer eller mindre, där man kvalar in, där slutar man i regel. Varför? Om det inte är någonting som händer, om det inte är något, händer någonting på de första två varven liksom innan allting lugnar ner sig lite grann, va? Så är det ju väldigt svårt att få göra någon skillnad. Men IndyCar, då som jag säger, liksom att strategin är ju otroligt viktig. Och även depåstoppen, i och med att det är svårare att göra ett konstant depåstopp, om man säger IndyCar, med tanke på att det bara är en person på varje hörna på bilen.
Just det.
Så att det gör ju att det blir lättare att göra ett misstag, va? Missar man en sekund när det är gulflagga och alla kommer in samtidigt, va? Då kan du ju förlora 10 placeringar, va? Så att med tanke på det så tror jag det är väldigt svårt att säga vem som kommer att gå bäst mellan. De är ju duktiga bägge två, va? Och de sitter i bra bilar bägge två nu, så att jag tycker det ska bli jättespännande, va? Och hur det kommer gå det här året fall ihop. Och framförallt också då min kille Scott Dixon givetvis, va? Nu är de ju i samma team alla tre också, va? Så jag hoppas inte de tar livet av sig efter första racet redan, i alla fall.
Ja, men det är så otroligt häftigt, dels att de har så sjukt bra förutsättningar med att de kör för ett toppteam, och dessutom att de har Scott Dixon där som är en sån, alltså han är ju ett sånt märke liksom, någonting att verkligen jämföra sig med. Det tycker jag är så ska bli otroligt kul. Men du som har följt Felix ganska länge, vet jag, hur tycker du att han anpassade sig till IndyCar under fjolåret när han verkligen så här, fick den här möjligheten med ett toppstall?
Jag tycker han gjorde ju ett fantastiskt jobb. Han var ju med från början. Han hade ju till och med kunnat vinna St. Pete om det hade gått riktigt. Alltså allting hade klaffat perfekt med depåstopp och allting. Va? Så att han anpassade ju sig väldigt fort. Va? Det som var lite tufft var väl ovalna då. Va? Men framförallt med Indy, med att han hade... Jag menar, jag vet ju själv, om man kört det liksom, har man en krasch på Indy så tar det tid när man kommer igång igen. Va? För det är så otroligt... känsligt, det är just en när man kör där så är det mycket en känsla, va? Man tycker bilen är okej hela tiden tills den inte är okej, va? Och då sitter man i muren, så att
det
är liksom en confidence grej otroligt mycket, va? Det tar tid att bygga upp det igen när man, så minsta lilla rörelse i bilen efter man har haft en krasch, så är man ju liksom lite sådär, så att man tänker sig för lite grann, va?
Där hade du en fråga, va, Jakob, från Jocke Andersson.
Jo, precis. Bortsett från Indy 500, vilket race är det du ser fram emot mest och varför, undrar Jocke Andersson.
Under nästa säsong menar han då? Eller?
Ja, precis.
Jag vet inte om det är något speciellt race det som jag ser fram emot. Jag menar, det är många roliga race. Jag gillar ju alla gatlopp. Jag tycker alltid... Det är skön stämning, mycket folk, liksom allting är inne i stan. Så, liksom så, här, så det blir skön energi runt hela racet. Va? Och vi har ju rätt många sådana bra race i IndyCar. Då, både St. Pete, Toronto, och Long Beach och allihop med. Så att, men sen har vi också sådana här jättecool banor då, som typ Mid-Ohio och Road America till exempel. Va? Som ju är sådana här riktiga anorak-banor, man säger. Va? Där man liksom... pure, riktigt old school banor liksom, va, som är jätteskoj också, va? Så att det är det som är så skönt igen, tycker jag, med just Indy-kalendern, att de har sån otrolig variation på banor alltihop, va? Liksom mycket gatlopp, ovaler, superspeedways, Och sen riktigt pure hardcore bana liksom, där man gör man ett misstag så får man betala för, om man säger.
Ja, vad tror du att Marcus och Felix, vad de ser fram emot mest då? Det gick ju väldigt bra för Felix på särskilt Mid Ohio då förra året.
Ja, alltså det, jag vet inte om de, som förare så får man ju inte att alltid, om ser man fram emot något race där liksom, nu det här kommer bli mitt race liksom, för jag kör bra på gatlopp eller vad det är liksom, då är det alltid något skit som händer liksom eller någonting sådär, för det är ju så, alla är ju så otroligt jämna va? Så att det är liksom, får man det rätt på dagen och inställningarna är rätt och liksom allting klaffar, då är ju den banan man vinner på, det blir ju liksom, det blir favoritbanan just då va? Så att jag tror det är mer liksom att man måste ta en liksom en stora bilden syn på det hela mer liksom, och lägga upp hela, dels varje race då liksom, vad man vill få ut av då, dels framförallt mästerskapet då, är det ju det Scott har varit så bra på hela tiden liksom, han har den här förmågan att alltid liksom se stora bilden hela tiden va? Och planera både racen och mästerskapet enligt det då.
En liten fråga där, för du har ju både varit teamägare och kört i IndyCar, och du, nu i och med att de är tre i teamet nu i Chip Ganassi i år, och ja, de har ju varit liksom i två tidigare jämfört med de andra. Vilka fördelar kommer det ge? Det verkar på Felix när jag pratade med honom för några dagar sen som att det är verkligen, han ser stora fördelar med det, att det har bidragit till en hel del synergier i teamet, att Marcus har kommit in också.
Absolut, det är ingen tvekan om det. Alltså, du har ju en bil till där du kan få data då. Eftersom det är så begränsad testning i alla kategorier nu, alltså varenda varv som körs på varenda bana man är ju värdefullt, för man samlar alltid någon data av något slag va? Och har du en extra bil så kan du då, i sin första passet till exempel, då eliminerar man några inställningar som antingen funkar eller inte funkar, för att få rätt liksom inställning på bilen till dels till kvalet och dels till race va? Det är som att skala en lök ungefär, man liksom, det är ett lager efter lager efter lager som man liksom hittar eliminering av det som inte funkar och det som funkar liksom. Så har du en extra bil så får du ju självklart mer information va, som är otroligt värdefull. Det är därför jag tror mycket att Andretti som kör fem bilar nu va, det är självklart har de ju nytta av det, eftersom de får mer och mer information då från alla olika bilar och förare också. Penske likadant.
Jag vill haka på där med en liten egen fråga som egentligen har med förarsidan att göra. Alltså du som själv har din egen aktiva karriär ett par år bakåt i tiden och jobbar så här nära unga förare. Får du en känsla av att den nya senaste generationen av förare jobbar alldeles för mycket datadrivet? Att de är väldigt fokuserade på data? Mer än kanske ni var?
Ja, självklart är det, för det fanns ingen data när jag körde. Jag önskar det hade funnits. Jag hade önskat mer något där jag hade data kunna jämföra mina, liksom med Alain Prost eller Ayrton Senna, vad de gjorde som var annorlunda till exempel. Det var ju liksom bara känsla allting då liksom. Det var den enda information teamet fick, det var det vi gav dem helt enkelt.
Just det.
Så att det är ju en helt annan värld nu va. Men det har ju också gjort att kvaliteten på förarna är ju otroligt hög idag, måste jag säga, jämfört med vad det var. Ja, dels tack vare data och sen med simulator och allting också. Jag menar, om vi tittar på hela den här nya generationen i F1 nu med Verstappen, Lando Norris, Sainz, Russell. Jag menar, de är ju otroligt duktiga för allihopa.
Precis, så unga och redan så på en sån hög nivå. Det är ju väldigt häftigt. Vad kul, för jag intervjuade Jacques Villeneuve för ungefär ett år sedan, och han kom in på det här och han var väldigt negativ till det här. Han menar att det påverkar föraren negativt, att de liksom tappar den naturliga känslan för vad de sysslar med när de är så datafokuserade. Men det låter inte alls på dig som att du skulle tycka att det är någonting negativt med att det är så mycket data och information om körningen de får.
Ja, men det är väl negativt. Man kan ju säga att skillnaden är väl att det gör ju allt, jag menar, om du tittar på hela teknologin idag, dels då för förare med allt som de kan utnyttja för att göra sig bättre som förare med datorer och allting sånt då, och alla grejer som finns på bilen också, alla knappar och sån här, va. Så självklart så är ju, det är ju otroligt många element av en förars arsenal som blir eliminerade tack vare det, va. Jag menar, som på den tiden jag körde liksom bara en sån sak som uppväxlingar till exempel. Med, alltså när man hade vanlig växellåda då med crossgate, med växelspak helt enkelt, va. Det var ju nästan enbart det som avgjorde vilken tid man fick på kvalet, hur fort man kunde växla egentligen. Uppväxling framförallt med turbomotorerna och med 1500 hästkraft, så du kunde inte växla snabbt, tillräckligt snabbt egentligen, va.
Nej.
Nu har du liksom bara en knapp du trycker, va, så det är ju automatiskt egentligen alltihopa, men det var ju så otrolig skicklighetsgrej, både uppväxling och nedväxling. Och även då under racet liksom, va, att man liksom konstant växlade rätt hela tiden, va. Missade du en växel, va, så rundade du av dogringarna lite grann på växellådan. Och gjorde du det en gång till så var den nästan körd. Va. Gjorde du tre gånger så pajade lådan egentligen.
Ja.
Så det är otroligt många saker så som föraren inte har någon betydelse för längre.
Just det, den här hantverksskickligheten i hur man liksom handhar bilen.
Så att det gör ju att, och det, alla klagar ju på att racingen är så tråkig, framförallt i Formel 1 då till exempel. Och det är klart, det blir det ju tack vare att racingen blir ju intressant när man gör misstag. Det är ju ofta så det liksom händer grejer. Mm. Och ju sämre bilarna är, ju lättare är det ju att misstag också givetvis. Så, jag menar, ska man vara riktigt ärlig, så är det roligaste racen att gå och titta på. Det är ju egentligen en klubbrace på Brands Hatch, va, när de kör med gamla rishögar liksom. Det händer ju grejer hela tiden, va. Men
just det.
Det är ju inte intressant, för det är liksom amatörer mer eller mindre som kör, va. Men liksom, det är ju, så det är lite, det blir någon konstig balans där på något vis.
Då blir just den frågan lite, jag fick när man fått en fråga från en kille som heter Mikko Karpinen, som var racing bättre förr eller i nutid? Men det finns ju många lager på den frågan egentligen, så att det finns, ja.
Precis, jag tror du svarar frågan där själv liksom, att det är ju precis det, va? Det är ju omöjligt att säga liksom att om racing var bättre då eller innan. Men verkligheten är ju att i Formel 1 framförallt så har det ju aldrig varit mer än tre team som bäst som har kunnat vinna egentligen, va? Under en viss period då, va? Ofta är det ju två, och väldigt ofta är det ju bara ett team, va? Som det har varit nu med Mercedes då, och det var Ferrari och Red Bull innan dess, och det var Ferrari innan dess, va? Så att det är ju ofta så liksom, när reglerna skrivna som de är, så blir det ju ett team som hittar den där magic bullet liksom, så de får det här övertaget, va? Nej, sen är det då liksom när alla stjärnorna linas upp korrekt, som med Mercedes nu, när de har både bästa bilen, de har bästa föraren och liksom alltihop. Och det var ju likadant med Schumacher på Ferrari då liksom, de hade The Dream Team där, va. Och Red Bull var ju lite grann likadant då när Vettel vann fyra mästerskap på rak ungefär, va. Så att det blir ju ofta så när allting liksom kommer på plats där, va.
Men apropå det här, så var också en fråga från Simon Larsson som undrar: om du får tänka helt fritt, hur skulle du önska att IndyCar hade förändrats i framtiden?
Det enda som jag tycker egentligen behöver förändras på IndyCar, för det är ju att deras marketing kunde ju vara ofantligt mycket bättre. För jag menar, verkligheten är ju att i min uppfattning så är det ingen diskussion om att IndyCar är den absolut bästa racingen av någon klass i hela världen. Jag menar, det är inte ett race som avgjort innan det 10 var kvar egentligen.
Ja.
Och alltid spännande. Mästerskapet är alltid minst 3, 4, ibland 5 förare som kan vinna titeln i sista racet. Men det finns inte ett mästerskap som är i närheten av det. Så alltså rent sportsligt så tycker jag det är väldigt, väldigt bra. Det är inte så mycket man behöver göra egentligen för att göra det bättre. Men däremot är ju att alltså, de har ju verkligen en opportunity att göra någonting riktigt stort då, det tycker jag.
Och, om vi fortsätter.
När Penske har tagit över, så tror jag det finns mycket hopp om att det kan hända också.
Ja, det jag tänkte fråga, vad får du för intryck av Penskes vision av IndyCar då? För det verkar ju hända en del bakom kulisserna nu.
Ja, det kan jag lova. Alltså jag vet ju inte detaljerna, va, men det, jag menar, finns det någon som vet hur man ska liksom driva det här, så är det ju Roger Penske, va. Liksom det är ju, han har ju levt hela sitt liv, har ju varit baserat runt racing och framförallt då IndyCar. Va? Mm. För dels har han ju kunskap både alltså på den sportliga sidan men även på marknadsföring och liksom allting sånt som ingen ens finns i närheten av. Och det är rätt intressant också med tanke för om du tittar på nästan alla andra mästerskap nu så är de ju drivna av folk som inte har någon som helst bakgrund i racing. Utan de är alltså, de har ju liksom bra credentials och så från det de har gjort tidigare. Men racing är så konstig business, för det är så igen när vi pratar om de här lagen här, så finns ju så otroligt många lager som liksom måste funka allting för det ska bli bra. Va?
Mm.
Och du har ekonomin, en väldigt viktig del, du har marketing då givetvis, och sen har du sportliga sidan, sen har du allt det här, jag menar miljön är en viktig sak också nu, så det, allt det där måste ju på något vis hitta en balans va, som blir bra. Va?
Det som är karaktäristiskt för IndyCar är ju såklart att man kör enhetschassin och att det bara är två motorleverantörer för tillfället. Så vi har en fråga från Patrik Mattsson som undrar: vad tror du skulle krävas för att fler motortillverkare utöver Honda och Chevrolet skulle ge sig in i IndyCar?
Jag tror ju bara det är en tidsfråga innan det kommer att hända. Jag är nästan övertygad om att Penske kommer hitta åtminstone en motortillverkare till, om inte två. Jag är nästan övertygad om att det kommer. Det är bara en tidsfråga när det händer.
Har du någon känsla för något som skulle kunna vara något märke som skulle kunna vara på G?
Inte egentligen. Det är mycket spekulation och sånt där. Men inget som jag är medveten om. Men det kommer hända. Det är jag nästan säker på.
Mm. Kul. Jag menar, the more the merrier liksom.
Ja, nej, men det är ju, alltså de har ju momentum nu i IndyCar. Det är inget snack om saker. Va? Så att jag tror det kan hända mycket roliga saker här faktiskt.
Men om vi tittar på förarsidan. Vi har fått en fråga från Stefan Jonsson. Hur skiljer sig sättet man ser på racerförare i USA och Europa? När det gäller pengar, talang och meriter.
Ja, många olika element, men jag menar det är väl inte så stor skillnad egentligen hur man ser på föraren, så man kan väl säga att det är ju, om vi då fokuserar på IndyCar igen jämfört med F1, va, så är det väl, du har ju större möjligheter att få en styrning på merit kan man säga i IndyCar än du har i Formel 1, va. Men i Formel 1 nu är man inte liksom del av något av de stora teamens juniorprogram, så är det ju nästintill omöjligt att komma in i F1. Eller ha en jättebudget själv så att säga. Va? Men jag menar liksom att komma in, antingen är du del av Red Bulls program eller du del av McLaren-programmet eller Ferraris juniorprogram eller Mercedes. Va? Och då är det ju liksom, då är du en av 20 i många fall. Va? Så chansen att du ska bli en av de 20 är ju, annars blir du utspottad i hörnet någonstans liksom. Va? Sen, sen är det kört liksom. Va? Så att det är ett tufft program där också, men det ska det ju vara i och för sig, va? För jag menar F1 är ju, eller ska ju vara det ultimata så att säga, va? Så att det är inte meningen att alla ska få chanser där heller, utan det är ju de absolut bästa, va? Men det är ju ofta väldigt små tillfälligheter som gör om det blir så eller inte, va? Sen ser man ju då när de kommer in i Formel 1, om de är, för alla i den, när de är på den nivån eller när man är på den nivån så att säga, då är ju, alla har ju otrolig talang, va? Så det är ju inte det det handlar om, utan det är ju mer den mentala biten egentligen när man kommer så långt. Så. Hur stark man är framförallt i F1, det är det ju, där måste man ju vara väldigt stark mentalt för att liksom klara av allt pressure och allt bullshit som man får dela med liksom utanför. Så det enklaste är ju att köra bilen egentligen, det är allt annat man måste liksom reda ut också. Tyvärr.
Men det här att flytta sin karriär från europeisk racing till amerikansk racing. Du gjorde ju det skiftet på 90-talet. Hur tycker du att möjligheten att göra det har förändrats? Har det blivit lättare eller svårare? Eller?
Nej, den är väl ungefär samma. Det är ju alltså, det är ju bara ett commitment man får ta helt enkelt. Va? Det går inte liksom, det går inte att göra det här fast liksom och försöka bo i Europa. Utan det är ju liksom, ska man köra in, då får man ju committa då. Då måste man vara baserad där liksom och vara med liksom. Det är ju, för det är ju, jag menar, ett jobb som reser för, det är inte att dyka upp på banan och 14 dagar kör ett race, utan det är ju, det konsumerar ju hela ens liv, om man säger, vad får man vara, man går och lägger sig varje dag. Egentligen så är det alltid någonting man kan göra bättre än man gjorde det innan liksom. Så det är ju ett konstant jobb liksom, vare sig man tränar mer fysiskt eller man är mer inblandad med teamet, med tekniska grejer på bilen, ingenjörerna, simulatorer, allt, det, hela tiden är någonting va. Så att det, det är ett heltidsjobb, även om racet bara går var 14 dag va. Om man vill vinna, om man vill vara bäst va. Annars det går inte liksom att göra här fast och försöka bo i Europa och pendla fram och tillbaka, utan det måste vara full commitment.
Det är nog rätt bra att Marcus Ericsson inte är reservförare åt Alfa i år, så som han var i fjol.
Absolut.
Du hittade ju vägen in i IndyCar ungefär halvvägs in i säsongen 1992. Kan du berätta hur du hamnade där hos Bettenhausen Motorsport det året?
Ja, det var ju rent tillfällighet. Alltså det var ju, jag hade egentligen nästan en styrning klar med ett annat team som heter True Sports. Det var drivet av en kille som heter Steve Horn. Men sen, jag kommer inte ihåg vad som hände, det var någonting, jag tror ägaren dog, så var det. Och sen visste de inte om de ville fortsätta in det, men då hade han kände då Tony Bettenhausen rätt väl, och då hade han precis missat att kvala in på Indianapolis det året.
Okay.
Och han tyckte egentligen bara om att köra på val, så då hade Steve snackat med honom och liksom kollat om han var intresserad av att köra mig på Detroit följande race helgen efter Indy då. Så det var sådär liksom, det bara hände på några dagar, vad som de flesta grejer i min karriär gjorde på någon konstig anledning. Så jag flög över, vi gjorde en test på en liten go-kartbana utanför Indianapolis. Typ 20 varv, så jag visste att stolen passade och sånt där. Men sen stack vi till Detroit, och det var liksom där man kört F1 i 10 år och dök upp där. Och då hade liksom det här, det var ju så otroligt litet team. De hade aldrig, jag tror inte de hade varit bland de 10 bästa något race innan. Någon gång va. Och med jävla pickup truck och ett släp bak liksom. Och i alla fall, så jag kvalade in 7-8, det är sån här. Sen kom vi ju trea i racet va? Liksom, det var ju, du vet, de höll ju fan på att dö allihop liksom. Men sen i alla fall, så det blev ju så att Tony då, när han kom upp till podium då, I guess that's the last time I sit in this car. Så han la av på stubben liksom, så fick jag styrningen resten av året. Sen körde jag ju för dem i 5 år då. Så.
Hade du helt lämnat Formel 1 bakom dig när du då hamnade i IndyCar?
Ja, det hade jag redan beslutat liksom, att det var nog liksom. För det grejen är med, jag har liksom, är man inte bland de 2 eller 3 liksom bästa teamen, då vet man ju innan säsongen börjar att det finns inte en chans att liksom att vinna va. Så att de får chanser man får liksom, får man inte till det då är det liksom, då är det ju kört. Va?
Och du bekräftar ju din poäng som du har nämnt, att i IndyCar har alla hyfsad chans att alltid vara med i topp 3 när du själv kom i topp 3 första loppet med det här ödmjuka stallet.
Precis vad det går liksom. Om man får till det rätt och liksom rätt strategi och sådär, så går det att göra någonting av det i alla fall.
Och sen så var det IndyCar fram till säsongen 1996 ska det vara. Så har jag en fråga från Mats Svensson som vi fått från Facebook. Han undrar hur vänskapen var mellan förarna under din tid i Formel 1 och IndyCar. Var det någon särskild du ansåg var en god vän bland förarkollegorna?
Ja, alltså då vi umvig. Jag menar, när jag körde F1 då, va, men jag hade ju väldigt, vi var ju nästan som bröder, Elio De Angelis och jag. Och sen omkom ju han olyckligtvis i den här testolyckan på Paul Ricard, så att och det var väldigt tufft faktiskt. Och det var ju konstigt nog egentligen, om vi går vidare, det som fick mig att börja måla av någon konstig anledning.
Jaha.
Ja.
Vad intressant. Berätta.
Ja, nej, det var, jag vet inte, jag var rädd. Det var tufft alltså. Det var, jag hade svårt att komma över det där. På någon anledning så gick jag, köpte en duk och lite färg och göra någonting då med han i tanke då liksom och sådär. Det var egentligen så det började. Sen blev jag ju förälskad i det och sen har jag gjort det sen dess. Mm-hmm.
Hade du målat innan i din ungdom?
Nej, aldrig rört en pensel i mitt liv innan dess.
Mm-hmm. Vad blev det av den målningen?
Ja, det vågar jag inte ens tala om. Den är gömd vid morsans källare någonstans i Växjö, tror jag. Ja.
Men var det, blev det liksom en, som en tröst för dig när du började måla? Ja, eller vad var det som gjorde att du fortsatte sen?
På något vis, det var väl någon slags terapi av något slag som jag liksom kändes och rätt då i alla fall. Va? Det var ju skönt jag gjorde det, för det har ju varit, liksom blivit min, min bästa vän ända sedan dess. Va? Det har liksom, det tagit över från körningen på något vis liksom, och fått en skön transition där på en, från det till konsten, som på något vis ger mig samma mentala tillfredsställelse som när man kör bilen.
På vilket sätt då?
Ja, jag vill kanske det här med fokus och det här liksom, att man är så otroligt koncentrerad på det man gör att man glömmer bort tid och allting egentligen. Och det är skönt liksom så här sinnestillstånd att vara i, när man liksom är så otroligt fokuserad på det man gör att man liksom allt annat bara försvinner egentligen.
Vi kan ju passa på att ta den frågan då, för Jakob har en fråga på just det, för vi fick även lite konstfrågor till dig.
Ja, Simon Osell undrar, vart i Los Angeles ligger din ateljé och kan man komma och besöka?
Ja, det kan, den är ju inte öppen till publiken, men självklart går det att besöka om jag vet att någon kommer. Det gör jag ofta. Jag har ju mycket, mycket gäster som kommer in i studion och köper mycket konst genom att bara besöka så här. Den ligger i Santa Monica, mitt inne i smeten på 14:e gatan. Så det är typ 5 minuter ner till havet ungefär, gåväg. Så jättebra. Det är en gammal kyrka som jag har hyrt, hyrt hela övervåningen på. Så att, jättecool space faktiskt.
Och det är ydmysigt.
Ja, du har varit baserad i Los Angeles ganska länge, va?
Ja, jag har varit 16 år nu.
Ja. Hur kom du säga att det blev just Kalifornien och LA?
Ja, det var en bra fråga. Det var väl mer så när min för detta fru nu, hon bodde här när vi träffades. Så, och sen fick hon ju komma över till Indianapolis också där, så vi bodde ju där först. Sen när jag slutade köra IndyCar då och slutade med mitt team och så här, så då beslöt jag liksom att nu sticker vi liksom, annars kommer det ett nytt projekt om en vecka, då blir man fast i Indy i 10 år till liksom. Så att det var så där rätt hastigt beslut egentligen, men det ångrar jag inte, utan med Kalifornien är ju, det är svårt att slå alltså, om man väger upp det goda mot det onda, så är det inte många ställen som är bättre än Kalifornien, tror jag inte.
Hur skiljer sig mentaliteten mellan öst- och västkust egentligen? Är de mer softa i Kalifornien?
Ja, det är väl både och. Alltså jag vet om man kan generalisera sådär. Utan jag menar, det finns 12 miljoner människor i Los Angeles. Alltså det finns lite av varje här också. det är en svår stad att komma in i. När man får hitta sin egen liksom groove med det folk man umgås med och det är liksom det man gör. Va? Men det finns ju allt för alla här liksom. Och fantastisk natur, va? Havet och alla dalarna och bergen i bakgrunden och allting sånt. Va? Så det finns ju otroligt mycket att göra om man gillar liksom utomhusliv också.
Mm. Vad hämtar du inspiration från idag när du målar?
Idag? Ja, det beror ju på. Det kan vara vad som helst. Alltså, det får man ju intryck här och där liksom, det kan ju vara vad som helst egentligen. Nu har jag liksom en serie som jag håller på med olika grejer då, va? Men ibland, det kan ju vara i hela världen liksom, man går på gatan så ser man någonting, så klickar det till liksom, då får man en idé, sen spinner man på den där idén till det blir någonting av det egentligen.
Har det ändrats över tid? Har liksom konstnärskapet och måleriet betytt olika saker för dig under alla de här åren?
Ja, det har nog gjort lite grann. Jag har ju varit, visst, jag hade ju rätt långt gap när jag inte gjorde så mycket då, under många, många år. Sen började jag igen för några år sedan nu liksom på riktigt på allvar för första gången egentligen. Det var som en hobby hela mitt liv innan dess. Va? Men nu tar jag det riktigt på allvar liksom, va? Och planerar utställningar och grejer. Va? Och säljer då lite på nät och sånt här också. Va? Så att, och det går jättebra för det. Det är ju Jag är förvånad hur bra det har gått hittills. Men det är ju skoj.
Mm. Ja, kul. Cool.
För det var väl så nu att det finns en begränsad upplaga av så här fine art prints som du erbjuder online, va?
Mm, precis.
Kan du berätta lite om det?
Ja, så jag har gjort rätt många av de här tavlorna, så vi beslöt att göra liksom bara för att känna av lite grann fine art prints då av samma tavlor i upplagor då, va? Och det har ju, vi har ju sålt jättebra bara genom nätet då liksom, och lite här där, va? Så att, och sen det ska vi väl expandera då till fler produkter så småningom, va? Tänk lite olika saker så här, va? Men en sak i taget. Så jag har gjort lite skateboards nu. Jag gjorde en surfbräda häromdagen i samma alltså, print. Så här, den blev jättecool. Va? Så att, det är skoj.
Du är lite sugen på en, eller hur, Ronny?
Jag är sjukt sugen på en. Men jag sa det i förra avsnittet, Stefan, att den här Study for Lucha Libre. Men det var en liten fråga där från min fru då. Vem är det under masken?
Ja, den är ingen igen. Det är bara en generisk mask, den väl, person. Men däremot håller jag på att utveckla en hel serie med de maskerna också. Med olika personer, kända personer bakom masken. Så den första jag håller på faktiskt, kanske inte säga, men det gör Lewis Hamilton.
Mm.
Med hans hjälmfärger på masken då.
Ja, ah, roligt.
Samma design på masken som hans hjälm är. Det kan vara rätt coolt för honom.
Men den har lite Lucha Libre vibbar just den masken på sidan där, och det är ju det.
Ja. Exakt. Ja, men jag tror det kan bli kul, men jag vill ju inte bara liksom begränsa mig till som man liksom blir någon kliché med bara racing hela tiden, utan det blir lite olika. Det kan ju bli olika människor och olika liksom, ja, vad som helst egentligen, va? Något som är inspirerande eller inspirerande människor eller liksom sådär, så att man känner någonting när man tittar på den.
Mm.
Det är det som är hela grejen för all den konst jag gör. Man liksom, jag vill att åskådaren eller den som tittar på det får en reaktion av något slag i alla fall.
Mm. Men nu när du förde honom på tal, är han sin generations bästa, Lewis Hamilton?
Ja, absolut. Jag tror han kan bli den bästa någonsin, i min uppfattning.
Mm.
Jag är stor fan av Lewis, måste jag säga. Och vad jag verkligen gillar med honom mer än något annat, att han har vunnit allt genom att vara väldigt hård men fair hela tiden.
Mm.
Inte en gång har jag sett honom göra något dirty driving mot någon annan.
Nej.
Jag menar Senna var fantastisk, men han introducerade ju en helt ny attityd på förare som liksom har funnits sedan dess. Sen kom Schumacher och tog det till en helt annan nivå liksom.
Just det.
Så att liksom, jag hoppas att vi kan komma tillbaka nu genom att Lewis inspirerar alla de yngre förarna som kommer upp nu, att så här man ska köra. Man kan fortfarande vinna VM-titlar och race genom att vara hård men fair och smart liksom, och planera racet igen i den stora bilden mycket mer liksom. Man måste inte vinna varje batalj för att vinna kriget. Så att, och jag tror han verkligen, hans mentala stadie är på en helt annan nivå än både Senna och Schumacher var, i min uppfattning.
Men så som han jobbar då, som du säger, han är ju fair och otroligt noggrann och minutiös i allting han gör. Är det många tajerispunkter med till exempel Alan Prost?
Ja, mer så tror jag faktiskt. Han var ju otroligt metodisk så, va? Och så jag tror han har lite av varje där liksom så här, va? Jag menar, han har ju extrem talang givetvis, och kanske lite mer när man jobbar lite hårdare när man, som alla de stora förarna eller alla stora idrottsmän egentligen. Det är ju det som gör att de blir så stora. Det är att de har kanske 2-3% mer råtalang, men de har 20% hårdare arbetsetik liksom, och jobbar hårdare, tränar hårdare, fokuserar hårdare liksom. Allt är, de lägger ner mer jobb än någon annan på att bli bäst helt enkelt.
Här får mig faktiskt in på en lyssnarfråga från Rickard Flodin, som undrar: vem är din favoritförare? Då misstänker jag att han menar genom tiderna.
Ja, alltså det, upp till nu så har det väl alltid varit Fangio, tycker jag.
Mm.
Han var, alltså, med tanke på vad han gjorde på den tiden, med tanke på hur bilar allting var, var ju helt otroligt, va? Och liksom, jag vet inte om det finns en sån här onboard video från när han körde på Nürburgring på den tiden, alltså det är helt, man börjar nästan gråta när man ser det, alltså det är helt otroligt vilken alltså sån otrolig bilkontroll, alltså med vet, även på den långa raksträckan så sitter han ju och jagar bilen varenda sekund, ratten pekar inte rakt en sekund någonstans. Nej. Hela varvet, och vet, med däck som är typ 4 centimeter breda och, vet, liksom. Jag har ju kört några sådana här bilar på typ historiska events, bara lite sådär på kul, va. Mm. Vet, man blir livrädd innan man kommer in på tredje växeln ens, liksom. Så, vet, det är helt otroligt vad de gjorde på den tiden, alltså.
Ja, och jag har visst 5 titlar tog han, ja, Fangio, ja. Så det säger en hel del.
Så han är nog min favorit fortfarande, faktiskt.
Då kan vi spinna vidare på den. Nu är vi ändå inne på så här work-life balance lite så. Martin Lagos undrar, förr i tiden så var det champagne och korv innan start. Och idag är det knappt en förare inom vissa klasser som rör ett glas. Tror du det finns en optimal balans oavsett personlighet mellan att ha kul utanför jobbet eller banan för att kunna prestera max i bilen?
Ja, alltså dels, jag tror förarna idag är nog lite smarta med hur de delar med sig det de gör på fritiden än vad de gjorde på den förr i tiden, kanske. Jag menar, jag har sett nuvarande förare som har legat däckade på motorhuvar på parkeringsplatser vid 4 på morgonen. Så det händer även nu, kan jag säga, liksom.
Mm.
Då och då när de släpper loss, va. Men självklart så är det ju, jag menar, väldigt mycket mer rigoröst, liksom, diet, allting sånt, va. Men när de, jag menar, de festar till då och då när man ska festa till efter mästerskapen är slut eller sådär, va. Så att, men det kan man göra när man är ung och liksom och vältränad och så, va. Det är inte hela världen då och då.
Det var ju, saker och ting har ju inte alltid varit så extremt politiskt korrekta och uppstyrda som de är nu. Så på 80-90-talet när du körde en massa sportvagn var det väl lite mer avslappnat. Så ja, finns det någon rolig gossip från den tiden? Galna upptåg, konstiga händelser, speciella race. Jag menar, du körde ju Le Mans en jäkla massa gånger, till exempel.
Ja, men inget, ärligt talat så tror jag inte det är något speciellt som hoppa ut som man kan tänka på som är något extraordinärt sådär egentligen.
Nej.
Utan det är, jag menar, även på den tiden, jag menar, jag drack inte en droppe alkohol på nästan 20 år när jag höll på, liksom. Det var, men jag har aldrig varit, liksom, det har aldrig varit någon grej för mig heller, va? Så liksom inte. Men så just den här festabiten och sånt, det är väl inte så mycket, utan det är väl, ja, det är någon gång så där man reser så där, liksom, det händer något, bara, men jag har ingenting som jag kan tänka på så där rakt upp och ner nu, va, som men jag menar, alla är ju annorlunda, liksom, så där, va, så att
Men när vi ändå är inne på att prata sportvagn, alltså, om man tänker tillbaka på din Le Mans-seger 97. Det måste ha varit väldigt speciellt att vinna 24 timmar, inte minst tillsammans med Michele Alboreto som var gamla stallkamraten från Ferrari, och Tom Christensen. Det här var väl Christensens första seger, tror jag.
Ja,
sen skulle det komma bli hur många som helst efter det. Men hur minns du det loppet, den segern, 97?
Ja, det var ju fantastiskt givetvis. Men det gick ju nästan helt händelsefritt hela loppet. Jag tror inte vi hade ett oförutsett depåstopp hela race, utan det var liksom bara bensindäck hela tiden. Det flöt perfekt hela tiden. Och bilen var ju fantastisk att köra, den här bilen. Det var ju en Porsche, fast den startade i sitt liv som en Jaguar. Men det var ju den bilen som Ross Brawn designade för Jaguar då. Så köpte ju Porsche hela det projektet och kapade av taket och stoppade sin egen motor och växellåda på dem.
Mm.
Och så det, alltså balansen på bilen som var helt fantastisk. Den var så otroligt fin bil att köra. Så det var ju, och det gör ju det mycket lättare givetvis, framförallt på Le Mans eftersom det är väldigt tufft bana. Och det värsta man kan ha är ju en bil som inte har liksom bra väghållning eller bra balans. Va? Det är, då är det ju 24 timmars tortyr. Va? Då har man hört en gång där också liksom. Och vädret var okej hela tiden, va? Så det var inte så där liksom att det spöregnade hela natten och dimma grejer som det har varit många race man har kört där också.
Mm. Ja, du var ju tillbaka så, var... så sent som 12, va? I P2.
Ja, jag tror det var 12. Ja, just det. I lådan är det.
Just det.
Mm.
Har du varit sugen på ytterligare starter?
Ja, under den perioden när jag väl beslutade liksom för att sluta, då har jag inte haft någon längtan för att köra igen liksom.
Nej.
Så att... Men det är ju nog, det är nog, det är den enda riktigt, riktigt klassiska racerbanan kvar nu egentligen, va? Den är ju otroligt bana att köra på. Ja.
Mm. Så segern på Le Mans var 1997 och då hade också IndyCar-karriären tagit slut. Men du drev ett Indy Lights-stall ett litet tag också och sen så drev du ett stall i Champ Car 2003 och då hade du Jimmy Vassar som en gammal konkurrent till dig, men också en rookie vid namn Ryan Hunter-Reay. Så har du någon historia från säsongen 2003 med Vassar och Hunter-Reay att berätta?
Ja, det var ju det igen. Alltså det hände, var ju, alltså det var ju kart och IndyCar, eller Champ Car och IndyCar hade ju splittrat då, va? Så det var ju, de alla ville ju, eller bägge två serierna ville ju försöka slå varandra, va? Så att det var ju en, jag hade ju absolut ingen ambition att ha ett IndyCar-team eller Champ Car-team då, va? Men då kom de till mig. Jag körde ju ett sportvagnsteam då redan, va? Och hade kört Indy Lights innan dess. Och i princip gav mig 12 miljoner dollar för att starta ett team. Okej, det kan jag väl göra då. Så var egentligen så det kom till, va? Och det var ju rätt mycket sista minuten då, va? Och det fanns inte, det var ju Lola och Reynard var de två chassen som fanns då, va? Och Lolan var ju klart överlägsen. Men då fanns det inte fler Lola att köpa helt enkelt. Så vi var tvungna att köra Reynard då, vilket ju var tufft. Gjorde det väldigt tufft liksom att hänga med konstant. Va? Men vi vann ju trots det. Vi vann ett race och var på podium några gånger även i första året. Va? Så att vi hade ju lyckats samla ihop ett bra team i alla fall. Bra folk och sådär.
Mm. Just Hunter-Reay, hur upptäckte du honom?
Ja, jag hade känt hans farsa väldigt länge faktiskt.
Okay.
Ja, långt innan Ryan ens hade börjat köra go-kart liksom. Och sen dök han upp. Det var sån här långt gap där vi liksom inte hörde av henne. Sen dök han upp då när Ryan började köra Formula Atlantic. Och visade sig att han var ju väldigt duktig och hade otroligt mycket talang. Va? Så att så vi hade diskussioner. Det var ju mycket Ryans farsa som gjorde att teamet kom till också egentligen, om jag ska vara ärlig. Va? Han jobbade mycket bakom kulisserna, för han ville då självklart att Ryan skulle få en styrning i IndyCar då, va? Så att det var egentligen så det kom till.
Okej, du var aldrig sugen på att hoppa in i bilen själv då, eller?
Nej, det var liksom, man måste ju vara realistisk liksom, att liksom, har man varit ute i en bil så länge, var det liksom, vad är chansen att det ska bli något bra av det? Det är ju minimala, va? Så att det var bättre liksom stå i pitlane istället med radion och försöka sköta den biten så bra vi kunde. Va?
Är du nöjd resultatmässigt då? Du sa som sagt en seger, men fanns det något mer du ville uträtta med det här stallet?
Ja, det hade väl självklart. Det hade man ju velat liksom fortsätta, men det var ju så konstig period då också, för det var liksom i hela serien var i limbo, va? Och sen jag tog året efter så gick Ganassi till IRL då och även Penske. Va? Det var ju liksom, då var det ju mer eller mindre död serien när de stora stallarna hade försvunnit. Va? Så det var liksom, det var ett interim år egentligen när de försökte det sista innan det var slut alltihop. Liksom, va? Sen, jag tror det tog ett år till, sen gjorde de ju den här mergen då så att alla teamen gick ihop i en ny serie. Va?
Men tyckte du om själva stallägarrollen? Med allt vad det innebär av möten och organisation och förhandlingar och...
Ja, det är intressant. Alltså det är jättekul och intressant om man har budgeten på plats. Men det jobbigaste med att äga stall är att man konstant springer och jagar pengar hela tiden.
Mm.
Och letar nya sponsorer. Och grejen är liksom racen, va? Det spelar ingen roll. Vill du vinna så liksom, om det fanns 1000 timmar per vecka så kan du fylla varenda timme med någonting. Va? Mm. Alltid någonting du kan göra bättre och göra mer liksom, och lägga ner energi. Mer tid på för att göra saker bättre. Va? Så man måste ju hela tiden prioritera liksom, och liksom, vad får jag mest ut av det här, av min egen tid, av den budget vi har och så vidare. Va? Och likadant med budgeten då. Liksom, det går alltid att hitta någonting och trycka ur en halv procent till för att göra bilen lite bättre här och där. Va? Och så där, va? Så att det är en konstant balansgång mellan budget och tid och resultat så att säga.
Och säkert ganska stressande, kan jag tänka mig, att just leva i, ja, den här balansgången.
Det är det ju, självklart. Framförallt det tuffaste är ju för alla team, det är ju just det här med budgeten, va? Att liksom få det att gå runt hela tiden egentligen.
Mm. Nu många år senare, om du tänker tillbaka på slutet av din Formel 1-karriär, efter toppteamen. Du körde ju ett år för Ligier och sen blev det ett par småteam där på slutet. Alltså, hur jobbigt var det liksom att avrunda Formel 1-karriären och på något sätt till slut komma till en situation då du måste ha känt att okej, det här går inte längre. Jag får söka mig iväg någon annanstans.
Ja, det var ju alltså efter 89-säsongen där med Onyx, kan man säga. Men Onyx var ju ett otroligt kul projekt, för det var alltså ett gäng polare mer eller mindre, va, som hade jobbat ihop lite grann på olika saker sedan årens lopp, va, som gick ihop då och liksom försökte göra det här ett helt nytt F1-projekt då, va. Och det vi gjorde med tanke på de resurser och sånt vi hade igen var ju ofattbart egentligen, va. Komma bland 10 första i mästerskapet då, på podium första året. Jag tror inte det är något team oavsett vilken budget de har haft som har lyckats göra det faktiskt. Va? Så att jag är ju rätt stolt över det vi gjorde. Med tanke på hur sent alltihop kom till och hur de resurser vi hade och sånt. Va? Sen hade vi den här galningen Van Rossen då liksom som teamägare. Va? Som,
just det.
Man kunde skriva en hel bok om honom. Va? Liksom.
Jaha. Ja, han dog ju i fjol. Det var ingen du höll kontakt med resten av hans liv, eller?
Jo, lite grann faktiskt. Ja. Jag har fortfarande kontakt med hans son.
Aha.
Lite grann då och då. Va? Så att, men jag menar, alla, jag hade inget mer än respekt för honom. Liksom. Han var ju väldigt komplex människa, men han gjorde ju allt han lovade att göra och mer egentligen. Va?
Mm.
I slutändan. Mm. Även om det var, gick liksom många vinklar fram och tillbaka innan det hände. Va? Men det hände alltid i slutändan.
Ja, det var en riktig karaktär, alltså en riktig...
Ja, otrolig.
Ja. Men den här sista pallplatsen som du nämnde i Portugal, hösten 89, hur minns du den? Det måste ha lämnat så här ett starkt minne.
Ja, det var ju ett fantastiskt... Det var ju faktiskt otroligt välplanerat race. Alltså, vi kände på oss liksom... Vi hade Alan Jenkins då som var technical director. Alan och jag, vi har ju varit bästa kompisar sen jag körde Formel 3 för Ron Dennis 1980 när vi vann mästerskapet. Då jobbade han för Ron redan då. Så att vi hade lyckats få Brian Hart som gjorde motorerna, som preppade motorerna och crossroad-motorerna. Han hade lyckats få honom, och så jag tror vi hade 8 hästar mer i motorn än vad vi har haft tidigare.
Mm.
Och det låter inte så mycket, men det är faktiskt, man känner det direkt även när man kör bilen. Alltså. Det är just lite mer drag överallt. Liksom, så, här.
Ja.
Så vi känner, liksom, kan vi kvala in topp 10 runt, va? Då har vi ett podium på gång. Liksom, va? Så vi planerade hela helgen runt det. Va? Och så jag körde på träningen på fredagen, så körde jag typ 2 varv, bara skruffade de däcken som vi skulle ha till racet. Och sen gjorde jag likadant på lördagen. Sen la vi undan det sättet till racet. Och då hade de lite mer cure så här liksom innan man börjar, när man börjar med ett helt nytt sätt. Va? Så de första 5-10 varven så kanske du förlorar 2/10 per varv, men sen går de inte av, utan du kan hålla samma nivå i princip hela tiden. Så det var hela vår taktik, liksom att vi skulle köra hela racet på ett sätt. Och alla de andra fick stanna då och lägga på ett nytt sätt halvvägs igenom någon gång. Va? Och på den tiden var inte depåstoppen 2 sekunder som de är nu, utan det tog ju säkert 10-12 sekunder att göra depåstoppen. Och det var liksom hela vår taktik, och det gick i vägen precis. Va? Men det var ju alltså vänster fram, det var bara ett stålväv kvar de sista 10 varven. Fast inget gummi kvar på däcket knappt. Så den långa högen innan man kom ut på start och mål. Ja. Jag bara satt där och väntade att det skulle säga pop liksom. Så jävla däcket skulle explodera genom kurvan där. Va? Men det gick hela vägen i alla fall. Va?
Ja, otroligt häftigt.
Men det var rätt kul efter racet också liksom då, så dels fick jag bensinstopp på vägen in, så den bilen kom tillbaka sent. Jag kom till podiumet sent. Men då under besiktningen efter, va, så var den precis på viktgränsen. Lite grann under. Och Charlie Whiting då, som var FIA-delegaten. Han var ju gammal polare också liksom. Jag har ju känt med hur länge som helst. Så alltså, han stod där liksom, så de som stod och kollade på, det får man inte säga det här, men så hade han sitt knä liksom, tryckte han ner på vågen så här, allt okej liksom, nu kör jag.
Underbart, vad roligt.
Ja.
Ja. Ja. Ja, verkade du alltid vara väldigt sympatisk, Charlie White,
ja,
det här bekräftar ju bilden alltså.
Ja, han var skön. Han
var bra. Ja, vad roligt. För det sjuka var att sen veckan efter kom du till Spanien, Jerez, och där kvalade du inte ens in. Det var ju sån extrem kontrast, va?
Ja, det var ju det som var problemet med det här jävla förkvalet. Jag liksom fick man det rätt. Eller det minsta lilla hände med bilen liksom. Det var man ju torsk. Så jag tror jag hade något problem med växellådan under förkvalet eller något sånt. Va? Så att alltid någonting. Va? Det var väldigt, det var ju alltså, snacka om pressure alltså. Men just det här med förkvalet. Det får ju även indikvalet. Det ser ut som kindergarten liksom.
Just det.
Man dök upp där vid 6 på morgonen på racen liksom, och bara liksom, grrr, så här jävla meckan liksom, och vill inte snacka med någon. Då kom man igenom förkvalet, då var man ju totalt som ett basket case resten av dagen. Men för grejen var liksom, alla de teamen som körde förkvalet, eller det var ju i regel, kvalade vi ju in bland de 10-12 bästa, alla de stannade, så att det var ju bra bilar allihopa. Så det var väldigt tufft att komma igenom det där förkvalet.
Just det.
Du nämnde lite Indy-kvalet. Jag kom då att tänka på 1995 när du faktiskt gav Penske torsk men ändå fick starta allra sist. Har du någonting att berätta om Bump Day 95?
Ja, det var väl inte de tuffaste erfarenheterna jag har haft i hela min karriär liksom. På gott och ont, va? Det var ju så Penske, vi hade ju Betten Hansen då som jag körde för, vi hade ju Penske-bilar också, va? Och Penske, va? Så att och de hade ju dominerat så otroligt året innan med den här stora motorn de hade då, va? Så att de hade väl, jag tror de hade liksom glömt bort lite grann hur viktig bilen var, va? Utan de hade så jävla mycket hästkraft så de behövde inte ens bry sig om det, va? Så när vi kom tillbaka följande år då, va? När alla hade samma motor, va? För det var den liksom banden motorn, va? Då och det visade sig att de var ju totalt inte i närheten av tillräckligt snabba. Så vi försökte ju första helgen då, kvalhelgen, så var det ingen av Penske-bilarna som kvalade igenom. Så då blir det lite panik då, va? Så vi lyckades ju hyra en bil från Hiro Matsushita som var hans showcar. Så de hade på typ shoppingmallar grejer, va? En fjolårsbil som vi fick hyra en motor och Cosworth också då liksom använde. Va? Och Penske, de hade ju både Lola och de hade Reynards. De hade ju typ 2-3 olika bilar, va? Och så följande helg då, så då hade vi, men när vi kom till den helgen då, första helgen så hade vi, reglerna var så att man fick ha tre försök per chassi. Och sen fick man inte köra mer med den bilen om det inte gick, va? Så vi gjorde ju det första helgen, men det funkade inte med någon av bilarna, varken så för oss eller Penske. Så då hade vi följande helg, och då hade vi 3 försök med den här bilen. Och den var ju snabb, skitsnabb från början. Liksom. Det var typ direkt 226 varv första gången vi körde ut ungefär. Va? Mm. Så då var vi liksom klara att linea upp då på morgonen där, va? Och körde ut på första försöket. Det var detta var alltså försök nummer 7 då under hela den här processen. Va? Mm. Och då blåste pop-off-valvet av, va? Så då fick vi slänga av den försöket. Och sen var det bara att vänta då till sent på eftermiddagen när det började bli kallt igen. Va? För det är meningslöst att försöka köra mitten på dagen, för då är det så hot, liksom varmt och luftfuktighet och sånt. Va? Så då går det typ 3-4 miles per timme långsammare än det gör sent på eftermiddagen. Så då väntar vi i alla fall till nästa försök då, typ 5 någonting kanske på eftermiddagen. Åkte ut och då var den bara, det liksom gick inte tillräckligt fort. Bilen var totalt draggy så här liksom, va. Och då var det liksom hade gett upp mer eller mindre, va. För då var det typ bara en kvart kvar någonting när vi hade kört det här försöket. Va? Och så jag bara liksom körde förbi vårt, där vi stod parkerade i depån, och körde rakt ner till den här besiktnings där man ställer upp innan man kör ut igen då, för de besiktar de bilen varenda gång innan man kör ut, va. Och så kommer de ner då, Tony Bettenhouse och ingenjörerna och alltihop liksom. Då var man en slags jävla Twilight Zone mentalt liksom. Alltså att man liksom inte har någon rationell tänkande mer, att man ska vara, det här ska gå helt enkelt på något vis. Jag liksom sa till ingenjörer liksom, ta bort all vinge, max negativ vinge både fram och bak. Och det är lite typ, det var typ 2,5-3 grader då, va. Och normalt så justerar man en kvarts grad åt gången för liksom känna att man har rätt balans och sådär. Så det här var typ 6-7 gånger mer än vad man hade gjort på en justering normalt. Va. Mm. Och de var liksom alla, nej för fan, det är okej. Okay, liksom. det är liksom, do it, just do it, fuck it. Liksom så här, och så det var ju, sen åkte jag ut och då var det liksom när jag körde ut, för det var några bilar som var för mig också, så när jag körde ut så gick pistolen av. Det är det att då är det kvalet slut liksom. Men om man lämnat depån när det, då får man avsluta den körningen, så det var 6 på kvällen då.
Mm.
Och sista försöket då, va, och jag hade inte kvalat in det, men det var Emerson på on the bubble då, va.
Mm, 33 och, plats alltså.
Ja, precis, va. Och åkte ut och liksom, vet, hade ingen aning vad bilen skulle göra. Absolut noll, vet. Det kunde ju hända vad som helst när man svänger in i turn one där första gången liksom då på första kvalvalet, va. Så att håller du inte fullt så kan du bara glömma. Då är det inte tillräckligt snabb, utan det måste vara fullt hela vägen, alla 4 varven. Mm. Så jag liksom bara för liksom verkligen var säker på att jag vågade hålla, för så satt jag vänsterfoten ovanpå högerfoten, liksom bara tryckte så hårt jag kunde. Och så svängde in liksom, och bara liksom här, nästan skrek hela vägen in i första svängen. Och det höll ju i kanon, va? Det var ju perfekt balans på bilen och gick ju skitfort tack vare att det var så lite vingar på den. Va? Så jag hade ju kvalat in typ andra ledet normalt, alltså som jag hade kört vanligt. Va? Så vi kvalade ju in då, och sen blev ju Emerson utknuffad då. Så det var, det var, men efter det, alltså, det var så otroligt mental, alltså, sträcka sig, jag har aldrig sträckt mig själv så långt liksom, och inte veta vad som skulle hända liksom. Så att man går in i det här totalt mörkt hål någonstans liksom, när man inte vet vad som finns på andra änden egentligen, va? Men och det var en otrolig, alltså, jag var ju totalt knäckt i 3 dagar efter. Jag kan fan inte fungera som en vanlig människa alltså.
Var det större än Portugal och Belle Isle, ja, eller Ma?
Ja, absolut. Det var just med det att jag aldrig någon gång sträckt mig själv så långt liksom, utan att veta vad som skulle hända efteråt.
Vi har en lyssnarfråga här från Lasse Larsson. Apropå det här indikvalet du berättar om. Alltså han skriver så här. Som elitidrottare är man inne i den fullständigt optimala zonen ett antal gånger under karriären. Kan du berätta om den upplevelsen i något lopp i formelbil eller sportvagn?
Ja, just det vi just snackade om där med Indy, det var ju definitivt en av dem liksom. Ja, det är ju inte alltid det reflekterar i resultatet, men det är ofta så också liksom, att många race man har kört när man inte har absolut bästa bilen och så, utan man kanske ligger och slåss som 12:e plats, men med tre andra förare i världsklass som är i samma situation där man har kört liksom, det finns inte en halv procent mer tur liksom ur sig själv eller bilen i 2,5 timmar liksom, va, men det är liksom man har ingenting att visa för det, va, men, och det är ofta så det har varit liksom, va. Sen har man många race man vinner då liksom, då har bilen varit helt överlägsen liksom, så är det ju hur enkelt som helst att vinna, va, så att man liksom får försöka njuta av momentet lika mycket också, va, det är liksom just be in the moment, va. Men självklart så är det ju sådana tillfällen, va, som gör när allting bara flyter liksom, det känns som att gå på trottoaren ungefär liksom, och det är ingen effort överhuvudtaget, va. Bara liksom, alla sinnen, allting är precis på topp hela tiden.
Har vi några mer frågor?
Ja, absolut. En annan grej som jag höll på att missa här bland alla fina frågor. En annan grej du har sysslat med länge, det är ju armbandsur, Stefan, eller hur?
Ja.
Vad kommer det intresset ifrån egentligen?
Ja, som flesta killar så hade jag alltid intresse av klockor. Jag samlade på mig lite då i början när jag började tjäna lite pengar. Sådär. Och sen i slutet på min F1-karriär så blev jag tillfrågad om jag ville vara så här ambassadör åt något schweiziskt brand. Och det var väl intressant, va? Men det problemet var att de klockorna de hade var så jävla fula. Så jag kände mig inte riktigt slags komfortabel och ta deras pengar, men inte liksom använt. Så att jag sa, kan vi inte göra någonting ihop då? Att vi gör en design ihop eller någonting sådär. Så det var egentligen så det började. Va? Och sen lärde jag mig då hela processen med hur det funkar. Va? Och så där. Och som de ville göra liksom lågt pris, hög volym. Och jag var mer intresserad av att göra lite mer exklusiva klockor. Då, så att då beslöt jag för att göra mitt eget liksom istället. Va? Så det var egentligen så det började.
Okej. För det är en av våra lyssnare, Christian Forsbäck, som hade grävt fram ett kort av någon gammal klocka han hade i någon byrålåda.
Ja, jag såg den, va, men den var ingen som jag gjorde någon design, utan det var ju bara en sån där liksom lite sån här marketingklocka som teamet hade på den tiden, va.
Ja, det var ju skönt att höra. Ja.
Är det okej, Stefan, är det okej att vi har den som försättsblad för veckans podd? Nej, det ska vi inte ha. Men vi kan lägga ut den. Den är fantastisk, är den? Det är
det är en viss kontrast mot de klockorna du gör till vardags.
Ja, men det där var ju bara en billig digital. Jag kommer inte ihåg ens som jag hittade den här klockan. Jag tror det var en av tjejerna som jobbade för oss liksom, som hade... tyckte det var en bra idé att vi gjorde några stycken och som vi gav bort lite till höger och vänster.
Jag har en fråga här faktiskt av egen karaktär. Robin Miller har en sån tradition att bjuda rookies och utländska förare på Indiana State Fair.
Ja.
För att smaka på den amerikanska kulturen. Och han gjorde han med dig så. Jag har hört att det där var en rätt skön historia. Kan du inte berätta det?
Ja, det var inte Indiana State Fair tar det en nivå ännu värre. Men restaurangen han talar till heter Mug and Bun. Och den ligger typ en halv kilometer från banan där i Indianapolis. Och det är en sån här drive-in. Alltså du vet, man kör, parkerar bilen. Så kommer de att ta orden i bilen med brickor och allting sånt. Så. Och jag hade sån här, vad fan heter det? Pork någonting. Som en tunn fläskkotlett som var djupt stekt då i all olja som finns ungefär, va. Och jag skämtade, så det var typ, det här var alltså 1993 och jag är säker på att den jävla fläskkotletten är i min mage fortfarande någonstans. Det tog hela månaden och liksom smärtade det här.
Ja. Men hur brukar du göra med mat idag? Vad är det du brukar käka? Är det amerikansk matkultur du tycker i det, eller är det svensk husmanskost fortfarande?
Det är både och, kan man säga. Jag har ingen sån där liksom mat, men jag gillar väl rätt, jag äter rätt mycket japansk mat här. Sushi och fisk och sånt, för det finns så många bra sådana restauranger här. Men det, jag menar, första man gör när man kommer hem till Sverige, det är ju Stockhillad special givetvis. Det, det får man ju inte missa.
Är du ofta hemma i Sverige?
Ja, rätt ofta. Hemma så här, genomsnitt 3-5 gånger om året på olika nivåer. Mm. Liksom, försöker komma. Det blir ett annat år ungefär att åka hem med barnen och spendera lite några veckor under sommaren. Och, mm. Men annars blir det kombinerat med lite jobb och sådär samtidigt. Och,
Vi har en musikfråga från Lars Hansson. Du inspirerade Mark Knopfler att skriva låten Speedway at Nazareth. Kan du berätta om den historien? Frågar Lars.
Ja, alltså det var ju... Det dök upp. Mark och jag har ju varit jävligt bra polare sedan 85 träffades vi i Australien. Mm. Jag vet där var och klickade liksom. Så vi har käkat frukost med dem bara för en vecka sedan. Jag var i London faktiskt.
Okej.
Okay. Så att... ja, så vi har, han, vi har ju alltid... Och på den tiden då när man snackade på telefonen när det inte fanns liksom... När man textade och sånt här. Så vi brukade ju prata minst en gång i veckan i alla fall. Beroende på om han var på turné och jag var på race och sånt där. Och då ringde jag. Så vi snackade hela det året då egentligen som den här sången handlar om då. Om olika saker då. Liksom att det här hade olyckan med Krosnov då liksom. Det var väldigt tufft när han omkom då när vi krockade med varandra i Toronto. Mm. Och Indianapolis. Så jag blev skadad. Jag bröt ju ryggen i början på det året också va. I en testolycka då va. Så det var så här, allt som liksom är inblandat i sång. Så han liksom, det visste inte jag om. Vi snackade ju bara som man gör. Liksom satt och snackade skit upp på ett hotellrum med varandra. Liksom, han kanske var i Brasilien och jag var i typ i Mid-Ohio då. Eller någonting sånt där va. Och sen tyckte han, vad är det? Ah, Nazareth? Liksom, vad fan? Var ligger det? Ja, det är i Pennsylvania då liksom. Aha. Det tyckte han lät så cool då tydligen va liksom, så det var väl mer namnet liksom på titeln okay. på sången där liksom, som blev så här, sen blev det en sång av det till slut då.
Den är fantastisk, jag älskar den låten.
Ja, den är fin.
Ja.
Nu har vi fått hela 76 minuter med Stefan och det är ju fantastiskt schysst. Har vi några fler frågor eller ska vi börja avrunda?
Ja, jag vill bara tacka, det är jättekul att Stefan Johansson vill vara med på lilla indie-podden som vi startade upp för ett par månader sedan.
Ja, men det här tycker jag är jätteskojt. Det tycker jag är superkul att det är sånt intresse hemma i Sverige också nu faktiskt. Och jag tror att det här kommer bli bättre och bättre med IndyCar tror jag. Så att det ska bli jätteskoj. Va? Nu både med Marcus och Felix och förhoppningsvis har vi Rasmus i en bil om något år också. Va? Så att jag tror det kan bli superkul det här.
Ja, verkligen.
Ja.
Chipkan SC4 bilar 2021 med
exakt.
Du är en beställning från Indiepoddens sida till dig Stefan.
Ja, det får jag ordna då.
Löste det bara.
Ja,
men,
ja.
Tack gärna.
Ja.
Stort tack Stefan.
Ja, detsamma.
Vi hörs. Tack.
Ja, det gör vi.
Hej.
Hej då.
Stefan Lillövis Johansson, gott folk. Det var skoj.
Ja.
Och innan vi avslutar, nu måste vi säga då, vi pratade om Stefans konst där innan. Och det är ju faktiskt så att jag vill påminna ännu en gång om att vi har ett specialerbjudande här till er lyssnare. Det är att om ni går in på stefanjohansson.com eller stefanjohansson.art och går in där och köper ett konstverk av honom där, så anger ni då promokoden Indiepodden vid checkout där, så får du 15% rabatt på köpet.
Köp konst, gott folk.
Köp Stefans konst.
Mm.
Men ja, gött racevecka. Om ett par dagar så kommer vi faktiskt komma ut med en special race preview också för inför St. Peter. Så håll
det är bara dagar upp kvar nu.
Ja, det är så härligt. Det var ju 3 dagar kvar till första träningen.
Yes.
Underbart.
Ja, tack än en gång till vår samarbetspartner Automotorsport.
Och tack till Stefan Johansson.
Ja, men vi kommer alltid för alltid vara honom evigt tacksamma för detta.
Hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.